runways kommande säsongerna. Men
jag tror att den kan bli bränd av att den är så på tapeten nu, att den kan bli bränd av det.
Ja, men inte på det stora hela. Alltså, om vi tänker på kostymen. Tänk hur kvinnor bar kostym för 15 år sedan. Det var ju corporate-kvinnorna. Det var ju verkligen inte någonting som man tänkte sig att en kvinna i 30-årsåldern har på bröllop i en trevlig färg. Och jag tror att slipsen gör den resan också. Från att nödvändigtvis behöva vara någonting som man tar ställning till, till att faktiskt vara en accessoar som man känner sig snygg i. Och som är snygg. Alltså jag känner att jag återkommer till att slipsen är snygg. Men den är ju, den har ju något.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
I Sveriges Radio Play-appen finns nu också ett nytt avsnitt av Stil. Närmast nyheter i P1. Klockan är 1.
Trumps tullar har lett till att en färdig överenskommelse om att sälja den amerikanska delen av TikTok har pausats. Källor uppger för Reuters att en deal var klar och godkänd av ägarna redan i onsdags, men att den stoppats efter att Kina hintat om att man inte kommer att godkänna dealen efter att Trump införde tullar. Under fredagen så förlängde Trump deadlinen för att sälja TikToks amerikanska del med 75 dagar. Så Sverige, nästa vecka kommer priset på kaffe att chockhöjas med runt 20%, skriver Göteborgs-Posten. Matkedjorna förhandlar om kaffepriset i 10 veckors perioder och nästa vecka börjar en ny period, samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden är det högsta på 50 år på grund av sämre skördar. Intresset för att odla och äta tång har ökat längs västkusten de senaste åren. Cassandra Köbel driver tångodlingar på Hälsö i Göteborgs norra skärgård sedan 5 år tillbaka.
I början på april så börjar skörden på riktigt. Tången är ju väldigt klimatsmart, vi behöver inte vattna, den är i havet, näringen finns där också. Det är en fantastisk råvara. Ja, nu är vi framme här vid odlingen och man kan se de här bojarna på vattnet och då hänger våra rep i bojar.
Och tången växer på rep så att säga, 100 meters rep som du har 6 stycken av på din odling här.
Det är upp mot ett ton kan det vara om det är väldigt mycket tång, men vi brukar landa runt på mellan 300-600 kilo.
Och det är det inget problem att kunna sälja vidare, eller?
Nej, vi säljer slut varje år.
Reportrar Anna Olofsson och Niklas Malmberg på P4 Göteborg. I Ekostudion, Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Och klicka gärna på nyhetsfliken i vår app Sveriges Radio Play eller på hemsidan. Så får du ytterligare uppdateringar om aktuellt läge både i Sverige och resten av världen. Nu här i P1, Vetenskapsradion Historia, programledare Tobias Svanelid.
Tell the readers of life how it feels and to be a girl among all those men.
I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful.
2020 tog Netflix-serien The Queen's Gambit världen med storm. Mitt under pandemin blev serien om schackgeniet Beth Harmon någonting som många av oss drömde oss bort i. Och schack, ett av världens äldsta spel, blev åter högsta mode. I Vetenskapsradion Historia idag ska vi berätta om schackspelets historia och hur det har formats av de olika kulturer som har spelat det. Jag heter Tobias Svanelid, men vi börjar med ett helt annat sorts spel.
I said Who do you serve?
We are the shadows.
That serve the light.
Härom veckan släpptes det senaste i en lång rad av Assassin's Creed-spel. Dataspel som fokuserar på smygande, klättrande och hoppande och förstås lönnmördande, allt i olika historiska miljöer. Det började med det första Assassin's Creed-spelet 2007 som utspelade sig i tredje korstågets Mellanöstern. Det fortsatte bland renässansens italienska städer, i piraternas Karibien på 1700-talet och nu senast i 1500-talets feodala Japan, där spelaren hamnar mitt i Sengoku-periodens blodiga intriger i aktuella Assassin's Creed Shadows. Idag räknas Assassin's Creed-serien som ett av de mest framgångsrika i spelvärlden med omkring 200 miljoner sålda spel. Jag tog kontakt med Jonathan Dumont, creative director på dataspelsföretaget Ubisoft, för att ta reda på hur en av världens mest framgångsrika spelserier förhåller sig till historia och historiska fakta.
I think the Assassin's Creed franchise has different reasons that are appealing for our players. From a gameplay perspective, it is a franchise that proposes to parkour and stealth and have a core storyline that is pretty strong and that ties into a much larger universe. So a lot of our players come back for those elements in particular, but other elements as well. And I think from, you know, like a player fantasy for us, like it's not a time traveling device, but it has a little bit of that. And I think going back to Lost Worlds or the past, or at least a version of our fantasized past or fiction in that past, is something very appealing because we do put a lot of details and try to recreate plausible, incredible environments and storylines into those worlds.
Jonathan Dumont menar att spelen i Assassin's Creed-serien lockar spelare som både söker spänningen i smygandet och för all del i lönnmördandet, men också de som vill försvinna in i spelens historiska miljöer. Det handlar förstås inte om att sätta sig i en tidsmaskin, och spelens version av de historiska miljöerna är inte 100% historiskt korrekta, menar Jonathan Dumont. Men vi lägger ner stor möda och stora resurser för att få det mesta i spelen så historiskt korrekt som det går. I det senaste spelet, aktuella Assassin's Creed Shadows, har man tagit hjälp av franske historikern Pierre-François Soary, specialiserad på japansk 1500-talshistoria, för att få spelet så historiskt som möjligt.
Ben, mon rôle a été essentiellement un rôle de consultant, c'est-à-dire que j'ai répondu à des questions qu'on m'a posées, que le staff de Quebec City m'a posées, concernant alors différents types de questions, soit sur au début en tout cas, sur le contexte général de la période, qu'est-ce qu'un seigneur, qu'est-ce qu'un samouraï, qu'est-ce qu'un ninja, qu'est-ce que c'est, comment fonctionne la religion au Japon, le rôle des femmes dans la société, leur place dans la société, ce genre de choses.
Mitt jobb har handlat om att svara på frågor om hur det japanska 1500-talssamhället fungerade, hur samurajer såg ut och agerade i olika situationer, eller hur kvinnans roll såg ut vid den här tiden, berättar Pierre-François Soary. En del saker har varit svåra utmaningar också för mig som historiker, berättar han. Som frågan från spelmakarna om huruvida japaner på 1500-talet applåderade eller inte. Ett exempel där jag fått dyka djupt ner i källorna, säger Pierre-François Soary.
Comme par exemple, est-ce que les japonais applaudissaient à la fin d'un spectacle? Et je dois dire que je m'étais jamais posé la question. Et dans les sources, évidemment, japonaises du XVIe siècle, il y a absolument rien sur la question.
Ett annat exempel på detaljer som Pierre-François Soary behövt upplysa spelkonstruktörerna om är att det inte fanns sittbänkar i 1500-talets Japan. Man satt på mattor eller på bord, men inte på bänkar. Så där fick man bakläxa och göra om, berättar han.
Le personnage qui était assis sur un banc à l'entrée d'un village Il n'y avait pas de banc au Japon. Au début, au XVIe siècle, les gens s'étaient soit sur des nattes, soit accroupis, soit sur des petites tables. Mais les bancs n'existaient pas. Donc, j'ai fait ce genre de remarques. Évidemment, les non-spécialistes occidentaux qui font le travail sur le jeu ne peuvent pas savoir ce genre de choses. Donc, il y a des petites bêtises comme ça qui sont faites à droite à gauche que j'ai essayé de rectifier quand on m'en a montré. C'était aussi une partie de mon travail.
I fallet med bänkarna, säger creative directorn Jonathan Dumont, var det ett enkelt beslut. Vi tog bort dem helt enkelt. Men i andra fall gör vi andra avvägningar. Hur mycket spelet ska vara exakt historiskt korrekt eller hur mycket vi ska prioritera spelupplevelsen istället.
Actually, so we do get the consultation, we get the information, and then on our end, you know, we have to make choices. And in the case of the bench, it was an easy choice, and you know, like, so that's okay. Yeah, that's probably and no. And sometimes we, you know, sometimes we were in development, so things we put as a temporary, and we know, but we and then we gauge the importance of everything. But the goal is to have as much information as we can, so we can try to make the right choices. And then sometimes we'll have to favor gameplay and not necessarily listen, or for some other reason. And then, but most of the time we try to take the feedback and execute on it. So.
Det handlar om att skapa en illusion av historien, säger Jonathan Dumont. Att vara noga med detaljerna, men i första hand att skapa en känsla hos spelaren. Att han eller hon faktiskt befinner sig i 1500-talets Japan när man spelar spelet. Vill man så kan man också låta huvudkaraktärerna i spelet prata japanska så att inte upplevelsen av Japan förstörs av engelska. Och så hoppas vi att spelet kan vara en inkörsport för folk att lära sig mer om Japans historia. Det finns faktarutor i spelet där man kan läsa mer om historiska detaljer, men kanske vill man också efter att ha spelat Assassin's Creed Shadows gå vidare och besöka museer eller läsa böcker om perioden, säger han.
I think it needs to be respectful and credible. Right? So I think that's the first thing. So as I have a certain degree of authenticity as well, so to take, you know, some of the customs that were there and try to represent them the proper way. I think recreating the landscape, recreating some of the synergies between the characters and of that time. So that I think it's very important to try to ground the game. So we don't say these are the exact events that happened, but I think it's a good gateway to wanting to learn more about. So people get a curiosity about the setting. They come, oh wow, I want to learn more. We have a codex section which is historical facts and that were written by historian such as Pierre that give you that information. And then it's a good outlet or a good introduction to go, okay, now I want to learn about the setting. You go to museums, you travel, whatever, you read books, and it's a little bit of a, you know, like a satisfy my curiosity. And then, you know, like if you like the setting or you're more interested in learning what happened, all of that can be done outside the game as well. So.
I första hand handlar det om underhållning, säger Jonathan Dumont. Och vissa historiska invändningar som att japanska hästar på 1500-talet egentligen var mycket mindre än de hästar man ser i spelet, det struntar vi helt enkelt i för att göra spelupplevelsen bättre.
It is an entertainment product first of all and people come to be entertained. So I think that takes, you know, supersedes it and then we give an outlet to learn about the setting as well.
All I have ever known in my life, our land, our customs, my family, burns in the name of unification.
Jonathan Dumont, creative director för spelet Assassin's Creed Shadows, som alltså nyligen släppt. Och du hörde också historikern Pierre-François Soary som varit inblandad i spelutvecklingen. Och därmed lämnar vi datorspelens värld här i Vetenskapsradion Historia för att bege oss till ett annat och betydligt äldre spel.
Jag tror väldigt mycket på att schack är något som vem som helst kan bli bra på och att man behöver inte vara världens smartaste person för att bli bra på det.
Hur lätt hade du vunnit över oss på schack? Alltså hur fort går det för dig som ändå är så pass bra?
Ganska lätt. Okay.
Schackspelaren och YouTubern Anna Kramling i morgonpasset i P3 om att vem som helst kan bli bra på schack.
Kanske stämmer det, men det är ett spel som många tycker är jobbigt och kanske till och med är lite rädda för. Och som genom historien i första hand attraherat kungar och drottningar snarare än folket på gatan. Det var på 500-talet som schackspelet började utvecklas och spelas i Indien som ett sätt att öva generaler och prinsar i krigföringens konster. Men sedan dess har det hänt massor med schackspelet. Hur spelplanen och spelpjäserna sett ut och hur reglerna förändrats. Någon som vet mer om det här är Peter Carelli, arkeolog och författare till aktuella Feodalsamhället i miniatyr, det skandinaviska schackspelets medeltida kulturhistoria. Urban Bjørstadius träffade honom för att fördjupa sig i schackspelets och schackpjäsernas historia.
Det här är egentligen det är en oerhört intressant schackpjäs förstås, men det är den som fick mig att gå igång med hela det här projektet. Och anledningen är att den hittades på en av mina grävningar, eller som jag ansvarar för i Lund. Tidigt 90-tal var det vi hittade den där. När den kom fram så visste vi inte alls vad det var. Utan det såg igenkännbart, alltså formerna är så speciella. Lite rundat längst fram och lite, vad ska man säga, rektangulärt bak till med en knopp på mitten. Alltså man känner igen utseendet, men vi kunde inte sätta vad det var för någonting. Och på den tiden så gick man ju till expertisen, så jag gick hem och skrev på skrivmaskin ett par brev till de stora museerna ute i världen och fick svar ganska snabbt att grattis, det här är en mycket unik schackpjäs, förmodligen tillverkad i Kairo någon gång på 1000-talet. Och hur den då har hamnat i Lund, det vet vi ingenting om. Den hittades i lager från 1100-1200-tal, så att den var ju gammal, men det är fortfarande väldigt länge sedan den tappades. Det är en kung eller en drottning, det kan vara en vesir också, och den är utformad enligt den arabiska abstrakta stilen, som innebär att man ser inte exakt vad det är, men det ska alltså föreställa en elefant med en tron på där kungen sitter i.
Ja, när schackspelet skapades i norra Indien under 500-talet efter Kristus så var det ett krigsspel och schackpjäserna såg helt annorlunda ut jämfört med senare tiders stiliserade estetik. Då var det detaljerade, naturalistiska figurer, små konstverk som skulle efterlikna de stridande enheterna på ett slagfält.
Alltså genom att spela det här spelet så skulle man lära sig att bli en duktig soldat. Det var egentligen det. Men samtidigt är det ju då ett spel som är strategispel. Alltså så som vi känner schacket idag. Så det är ju mer än bara fia med knuff, utan det finns liksom lite mer inbyggt i det. Men det är ändå kul att tänka sig så att det då går tillbaka till chaturangan, som det hette, den indiska stridsformationerna då, med elefanter och vagnar och så vidare.
Om du skulle beskriva, du har ju ett exempel här på alltså det här är ju ett konstverk. Om du skulle beskriva, vad är det vi ser?
Ja, alltså det är ju figurativt, det är ju med massor med detaljer, och det är ju för att man då som spelare skulle förstå vad man håller på med. Det är inte bara ett spel, utan det är som sagt, du styr egentligen en armé på fältet. Det är som om du vore härskaren som liksom dirigerar spelet. Och i den här så är det ju då djur och människor och vapen, och vi har kungen själv där uppe i toppen då på elefanten. Och så här såg de ut under äldsta skedet, och det här betyder ju också att det här var ju inte varmans spel förstås, utan det här var ju spel för eliten. Alltså de som faktiskt inte stred på fotsoldater, utan som faktiskt var med och dirigerade de stora krigsslagen då. Alltså det är hur pjäserna rör sig ska då motsvara de olika enheterna, och det kommer vi fram till även i modern tid, alltså att hästen rör sig ju på ett visst sätt, eller hur, och biskopen på ett annat och fotsoldaterna på ett annat. Alltså det ska vara inte exakt som det var i verkligheten, men det skulle liksom likna det. Man skulle känna igen sig.
Men hade man annorlunda schackpjäser då?
Ja, alltså i det ursprungliga så var de alltså krigsenheter. Alltså det var, tornen var stridsvagnar, alltså vagnar som drogs av och så vidare. Så att det var ett rent, det var ungefär som man skulle ta ett arméförband idag och så dela upp det i spelpjäser. Så det skulle inte likna något annat än en armé helt enkelt. Och det är det som är det, tror jag, alltså det spännande med just schackspelets spridning sen senare är just att du tränar dig. Inte bara att bli en duktig spelare, utan här kan man då säga att du tränar dig i stridskonst. Vad händer om jag flyttar fram mina hästar? Vad händer om jag går snabbt fram med tornen? Jo, jag blir anfallen från sidan och så vidare. Så att det är en strategi som du sen tar med dig hem till vardagen. När du står där med din armé på fältet och ska möta en motståndare.
Schackspelet spreds snabbt över världen. Först till Persien och Kina och sedan till det islamiska kalifatet. Och då kom spelet att förändras. Schackpjäserna förvandlades från figurativa och naturalistiska till abstrakta och hårt stiliserade pjäser.
Ja, där är det ju spännande. Från att det har varit så här enormt figurativt utformat med liksom djur och människofigurer, så kommer till arabvärlden där det ju finns ett, om inte ett förbud, men en riktlinje att man inte ska efterlikna människor eller djur figurativt. Så det som händer då, det är att man i arabvärlden då använder fortfarande elefanten, men den blir stiliserad. Och vagnarna blir stiliserade och människorna då och så vidare. Så att det är det här som jag kallar för, och vissa schackforskare, att det är arabiskt abstrakta schackpjäser. De visste vilka som var kungar och vilka som var torn och så vidare, men de ser väldigt annorlunda ut. Och tittar man på dem så får man verkligen gissa sig fram om man inte exakt vet. Här har jag då en tysk forskare som har ritat de här och visar liksom hur de är stiliserade. Och det är alltså den här, du ser det som en kon, en rundad topp och två prickar. Men det är egentligen två elefantbetar som den ska efterlikna. Och den här motsvarande då, en rundad kon med ett utskott, och det är ett hästhuvud. Men jag tycker det blir ganska fantastiskt, för de här är ju liksom, de använder alltså de indiska elementen då, vilka stridsenheter det är. Men de finns ju inte. Det fanns ju inte stridselefanter som används vid den här tiden. Men ändå så använder man de bilderna i sitt spel. Och det tycker jag är lite fascinerande. Att liksom man, även vid den här tiden då är spelet ett par hundra år gammalt bara. I ett långt tidsperspektiv är det ju ganska lite. Men man behåller liksom ursprungsbilderna. Det är elefanter som strider på brädet, fast det gör det inte, de finns inte i min armé längre.
Men det var fortfarande ett krigsspel, schacket.
Ja, men där ser man liksom hur det glider lite grann, va, tror jag. Alltså att det var i den arabiska världen också ett krigsstrategiskt spel. Men jag tror inte att det var så som det fungerade i Indien. Det var inte för att lära sig att gå ner på, utan det var snarare att lära sig strategi snarare. Vad händer om? Och det vet ju att de skickliga schackspelarna, de vet ju det här 14 drag, vad som händer om jag gör si och så och där och han gör där och så. Så alltså det är ju otroligt mycket med strategi och chanstagning och risktagning och genomtänkta planer och så. Så att jag tror att det är det som står i centrum snarare än att lära sig manövrera sin armé.
Och schackspelet fortsatte sitt segertåg över världen. Närmast på tur stod det medeltida, kristna, feodala Europa, där schacket skulle komma att genomgå ännu fler förändringar.
Hur det kommer till Europa är ganska intressant, för att det vet vi ju att liksom den muslimska världen och den västeuropeiska kristna världen var ju inte de bästa vänner precis. Och ser man till Iberiska halvön då, Spanien, så var det ju en tydlig gränslinje mellan den kristna världen och och den moriska världen. Men det har visat sig att, och det är inte min egen forskning utan det är ju andra spanska forskare, att kontakten över gränsen har uppenbarligen varit ganska täta ändå. Så att i de kristna områdena i norra Spanien så har man attraherats av de här spelen väldigt tidigt, redan under 900-tal, 1000-tal. Hur det har gått till, det vet inte jag, för jag menar den här gränslinjen, men utbyte har ju funnits, ett kulturellt utbyte i alla fall. Och i många av de här spanska orterna då, så finns det väldigt, väldigt exklusiva schackspel som tydligt visar att det har vunnit inträde även i den kristna elitkulturen där. Så att där är en väg upp genom Spanien. Den andra vägen som gick, det gick genom Italien från de Sicilien och de arabiska områdena. Och uppenbarligen spreds det sig där. Men det intressanta då sker ytterligare en förändring i hur man utformar de här pjäserna. Det som sker är att när det då sprids upp då in i Västeuropa är att den här hårda, abstrakta formgivningen då löses upp lite grann. De har kvar sina abstrakta former, men plötsligt är det ett människohuvud eller ett hästhuvud eller något sånt som liksom löser upp det hela. Så de blir liksom halvfigurativa. Och sen sker det ganska snabbt att de går tillbaks egentligen till ursprungs där, att de blir enormt figurativa med människofigurer och djur, och det är liksom mycket liksom maktsymboler i det hela. Det här är ju då ett tecken på, för igen, att det är inte då kreti och pleti som spelar schack, utan det här har blivit en elit sysselsättning även i Västeuropa. Där blir det, förändras liksom symboliken från det här krigsspelet. Jo, nej, det är fortfarande ett krigsspel, men framförallt så är det ett samhällsspel, en samhällsspegel brukar man säga. Det visar hur feodalsamhället fungerar. Hur kungen står högst upp, hur han har sina riddare bredvid sig och han har sina biskopar bredvid sig. Och då har alltså hästfiguren blivit en riddare. Och elefanten, den med två piggar som då skulle symbolisera en elefant, blir faktiskt en biskop. Och det dras så långt så att de här två piggarna blir ju sen till en biskopsmitra, helt enkelt. Så det visar liksom hur det förändras med samhället. Och den här då, vad har man då för nytta av det här? Ja, för det första, vilka är det som spelar? Ja, igen är det eliten naturligtvis. Det är kungar och drottningar, men även folk i maktställning inom kyrkan och inom den världsliga. Och det här blir då en samhällsspegel, som jag sa, vilket innebär att pjäserna visar hur de här olika samhällsgrupperna fungerar på brädan. Inte bara i ett krig eller i en strid, utan faktiskt hur de fungerar. Ja, bönderna, de kan man ha och mista. De rör sig med ett steg framåt. Medan då riddaren hoppar snabbt och slungar sitt svärd. Va? Just där. Så att det här blir ett sätt för unga personer i maktställning, adeln och frälset, att lära sig helt enkelt hur världen fungerar.
Men du skriver ju också om att man eventuellt kan gå andra vägen och se hur de här förändringarna i själva spelet kan spegla förändringarna i det feodala medeltida Europa. Drottningen till exempel, som helt plötsligt man kan börja använda på ett helt annat sätt i spelet.
Det är ju förändringar i spelet i sig, och sen är det ju förändringar i, vad ska vi säga, symboliken då. Och det är ju olika saker. Först kan jag säga att i det arabiska spelet så var det ingen drottning, utan det var visiren. Så det är viktigt att veta. Det är kungen och det är visiren. Så det är de två. Visiren blir ju i Europa då, Västeuropa blir drottningen. Och från början så var drottningen en av de svagare figurerna. Men efterhand så får drottningen mer och mer makt till det här spelet och blir ju faktiskt en av de mest kraftfulla pjäserna. Men väldigt sårbar. Så det är också lite intressant, och det tror jag hänger samman med just hur drottningarna faktiskt får mer och mer inflytande och makt i sin samtid.
Mm.
Under 1100-talet nådde så schackspelet våra breddgrader här uppe i Skandinavien. Och det är det som står i fokus för medeltidsarkeologen Peter Carellis undersökningar. Dels genom skriftliga källor, dels genom alla de schackpjäser som har hittats under årens lopp vid olika arkeologiska utgrävningar.
Dels så är ju Skandinavien en del av Västeuropa naturligtvis. Alltså utvecklingen som sker där nere, om man nu ska säga så, den sker här uppe också. Så vi är ju en del av Västeuropa. Så att när den här vågen kommer från södern, där liksom de här figurativa pjäserna, där kungarna ser ut som kungar och biskoparna rider på hästar och sådär, det når oss här också. Och väldigt tidigt så tillverkas det en hel del så här figurativa pjäser i Skandinavien som är fantastiska till sin utformning. De är alltså oftast tillverkade av exklusiva material. I södern så var det oftast elfenben som användes, ett extremt exklusivt material. Här uppe i Norden så är det oftast valrosstand, alltså Nordens elfenben, som används. Så att de här blir då extremt konstfulla, alltså det är små konstobjekt som tillverkas.
Vi har ju exempel framför oss här, och nu är vi nästan tillbaka i det här indiska ursprunget. Om du skulle beskriva den här, det är elfenben, den här figuren, va? Eller figurerna, det är en pjäs, men flera olika figurer i samma pjäs.
Ja, just den här är då en drottning till häst, och runt omkring den flera soldater som backar upp det här. Och det visar ju igen det här, hur drottningen sitter där i maktställning på häst med krona på huvudet, det är skyddande soldater. Då förstår man hur drottningen fungerar i. Hon är upphöjd, hon har beskydd runt omkring sig. Då tänkte sen ett stort antal andra schackpjäser som är likadana ut. Då blir det ju som ett modernt tv-spel där man ser hur de rör sig mot varann och hur de agerar. Så att det är ju visuellt väldigt starkt, tycker jag. Ofta var de målade också, så att man kunde liksom ännu mer framhäva det man ville framhäva, exklusiviteten i dem.
Och då är det ju inte så konstigt att även i Skandinavien schackspelet var eliternas spel. Men alltså, vad beror det på att det liksom verkar ha varit så ända från tidens begynnelse, från schackspelets begynnelse i alla fall, att det alltid har varit just eliternas spel?
Jag vet inte, men jag tror att i alla fall om vi tittar på den västeuropeiska medeltiden, så var det ju, det var en tid när den här klassen liksom etablerade sig, adelsklassen, det eliten. Och det man gjorde var ju att man skapade en egen identitet. Man skulle göra vissa saker, vissa färdigheter som anstod en god riddare eller väpnare eller då barn till. Och det finns till och med skrivet någonstans att de här färdigheterna som man skulle klara som ung adelsman var då fäktning, och det var, jag kommer inte ihåg de här, och schackspel var en av dem. Så att vi ska nog inte tänka oss det här som bara ett spel. Alltså, vi får inte jämföra med Fia med knuff eller Monopol, utan det här var ett sätt att vara. Det var en del av identiteten, helt enkelt.
Men hur såg man då från kyrkans håll på schackspelet?
Det är också en rolig historia, för att det fanns inom kyrkan ett utvecklat missnöje och till och med ett förbud mot tärningsspel och den typen av liksom slumpspel. För man menar att det ledde bara till dryckenskap och till osämja och till och med till våld och mord. Va? Men då var det faktiskt vissa som dök upp och sa, ja, men schack, det är något annat. Det är någonting annat. Det är skillnad mellan tärning och schack. Så att jag tror att den här Petrus Damiani, som han hette då, som försökte, han uppvaktade påven och sa att vi måste förbjuda det här spelet då. Han fick ingen framgång, men det visade sig att den dåvarande påvens efterträdare var en välkänd schackspelare. Så det hade tydligen sipprat in även i kyrkans elit att schack var faktiskt någonting som skilde sig från de andra. Och i Skandinavien så ser vi att i de skriftliga källorna så är det vanligt att högt uppsatta präster, kaniker vid domkyrkorna, skänker schackspel bland annat till varandra. Så det var en symbolhandling, alltså att jag är, inte bara att jag är schackspelare, jag skänker till dig och du är en högt uppsatt präst. Så det visar ju att det här motståndet hade spelats över. Det var lång gång.
För jag tänker när du berättar här att det är ju verkligen motsatsen på många sätt till det här slumpmässiga tärningsspelet. Alltså där det feodala Europa styrs av fasta regler. Varje pjäs har sin bestämda plats, precis som varje människa har sin bestämda plats och sitt förbestämda rörelsemönster i samhället.
Exakt, och det finns faktiskt ett jätteintressant, jag har med det i boken någonstans, jag bläddrar här, ett kyrkgolv i en kyrka i Italien. Där visar just skillnaden på mellan det här, det förfinade att spela schack. Det var en sysselsättning som de som var kloka och förnuftiga, då hade man även Gud med sig. Men spelar man tärning, så var det precis tvärtom. Då hade man inte Gud med sig, utan det var kanske den andra som hjälpte dig i dina gärningar. Kyrkan San Savino och Piacenza. Ett mosaikgolv då där man spelar med Gud. Så förfinat var det att schackspelet var liksom ett... Du spelar med de högre makterna. Tärning var ett spel för bövlar.
Din bok är ju också en katalog över, vad jag förstår, i princip alla schackpjäser som har hittats i Skandinavien. Första sån sammanställningen någonsin, vad jag förstår. Alltså, hur många schackpjäser har vi hittat hittills?
Ja, men det är ett par hundra. Och det låter flott att säga alla från Skandinavien, men alla som jag har hittat. Därför att många döljer sig i museisamlingar och de ligger gömda som spelpjäser eller något sånt där. Och så får man bedöma, är det här en schackpjäs eller inte? Och ibland så är det lätt och ibland så är det svårt. Men min tanke var ju så här att det är ju att få helhetsbilden. Det är ju där du får liksom den geografiska spridningen. Och man kan tydligt se då att det äldsta skedet så är det då de stora städerna. De tidiga städerna, det Lund, Roskilde, Trondheim, alltså de stora handelsstäderna, och sen sprids det successivt, och Finland, som ju var en del av Sverige vid den här tiden, har väldigt få tidiga pjäser, men det är väldigt vanligt under senmedeltiden. Där finns på varenda borg som man, liksom, så har man spelat schack. Så att för mig så har det varit så här att göra den här katalogen är inte ett självändamål, utan det är den som ger mig den geografiska och den kronologiska bilden. När kommer det upp? När kan man datera de här? Och i vilka områden har det varit spritt? Och egentligen så är ju min sammanfattande tolkning av det här är att det går ganska snabbt. Det kommer in här under 1000-talet, sprids det till Västeuropa. Under 1100-talet så spelas det schack på de flesta platser. Och under 12- och 1300-tal så är det jätteväl spritt. Och under senmedeltiden så är det i stort sett alla som kan spela schack. Så att det är ju en framgångssaga för ett spel, om man säger så.
Men alltså, med de här historiska kunskaperna då om schack och schackspelets ursprung, att det var ett krigsstrategispel från början, och sen då i och för sig via det här feodalsamhället i Europa, medeltida Europa, men hur kan man utnyttja de här kunskaperna då för att kanske som schackspelare, tänker jag, bättre förstå spelet och kanske rent att bli en bättre schackspelare? Kan de här historiska kunskaperna hjälpa en att bli en bättre spelare? Leder det till någon liksom insikter i schackspelets väsen?
Det var en svår fråga, verkligen, och det är inte jag som ska avgöra den. Men det är klart att, alltså, att förstå vad man håller på med kan ju ge lite mening till. Och jag tycker att man är bärare av en kulturell tradition som går tillbaka 1500 år, som har spritts så här över hela världen, som har spelats då i alla tänkbara miljöer över hela världen. Det kanske skulle ge ett mer värde när man sitter och tragglar i en schackklubb i Skövde. Alltså att det här, jag är en del av någonting så mycket, mycket större. Och jag är inte lurad. Det är många andra före mig som har attraherats av samma liksom, spänning och samma utmaningar. Mm.
Peter Carelli, aktuell med boken Feodalsamhället i miniatyr. Det skandinaviska schackspelets medeltida kulturhistoria. Och det var Urban Bjørstadius som träffade honom. Sist i Vetenskapsraden historia ska vi fördjupa oss i handskakningarnas historia. Hur länge har vi skakat hand med varandra egentligen och varför gör vi det? Och något som har debatterats i samband med president Donald Trump. Hur ska en handskakning se ut egentligen?
There's perhaps no better way to express a sense of control in business and in politics than a firm handshake. For Trump, it's a full contact sport, and he's got a few power moves. The first we'll call the inward yank.
Det är lyssnaren Victoria i Vastena som skrivit till oss på adressen historia@sverigesradio.se och undrat över handslagets historia. Vet man, undrar Victoria, hur länge vi har tagit varandra i hand för att hälsa eller för att sluta avtal? Vad började man med det här handskakandet egentligen, undrar hon också. Och hur har handskakandet spritts över världen? Och finns det kanske andra gester och kroppsliga uttryck som varit föregångare till handslaget? Många frågor som hamnat i historieprofessorn Dick Harrisons knä, men lyssnar frågeguru som han är, så har han ett svar.
Ja, alltså hur länge man har skakat hand, det vet vi naturligtvis inte, för det går säkert så långt tillbaka i tiden att man inte skriver ned uppgifter om det. Dessutom varken text eller bildbevis kan användas för att utröna vad man egentligen gör när man använder sin hand. Vi vet alltså inte vad det betyder. Ett handslag kan ju signalera allt möjligt. Tänk att vara artighet, överenskommelse, kontaktetablering, hotfull aggression och så vidare då. Men den vanliga gissningen, och det här är antropologer och historiker ganska överens om, är att det från början är en fredsgest. Genom att visa handen och erbjuda den till personen eller personerna som man konfronterar, så gör man klart för alla närvarande att hej, jag är inte beväpnad. Alltså tänker jag inte vålla skada. Det är alltså vad man tror att de syftar på. Flyttar vi oss sen fram från de här forntidsspekulationerna till antiken, då står vi på fastare källmässig grund. Om vi tittar på till exempel antika grekiska begravningsmonument från 400-talet och 300-talet före Kristus, då ser vi att bildhuggare har skildrat människor som skakar hand. Det kan vara två soldater, det var en man och hans hustru. Och då är det utan tvekan vänskapliga gester. Ett annat ofta citerat exempel på det här är i Nya testamentet, i aposteln Paulus Galaterbrev, där det står uttryckligen att de kristna ledarna i Jerusalem, citat, räckte handen som tecken på samhörighet till Paulus och hans medarbetare Barnabas. Så här vet vi alltså att i den antika världen då använder man det här som någon sorts gemenskapstecken, vänskapstecken. Men det är skillnad på handskakning och handskakning. För under de senaste seklerna så har vi tydligt och klart, och det här är belagt i källorna, förändrat betydelsen på vad man egentligen menar. För i historisk tid, antiken och medeltiden, när man då skakade hand, i den mån vi känner till det, då är det bara med personer som står på samma sociala nivå som vi själva. Man markerar en samhörighet inom ramen för någon sorts nisch. Du kan inte ta initiativ till att skaka hand med en kung eller med någon annan som sitter högre upp än dig själv. I vår tid så har handskakningen rakt motsatt betydelse. Då illustrerar den, och det gäller framförallt i Sverige, vårt samhälles jämlikhet och öppenhet. Det tolkas som ohövligt att inte skaka hand. Om en där uppe inte skakar hand med en där nere, då är den personen en stropp, en högfärdsblåsa, och så får man inte lov att göra. Att vägra skaka hand upplevs som asocialt och fientligt beteende. Och som bekant uppstår lätt störningar när personer med rötten i andra kulturer inte vill skaka hand med svenskar. Så här har det skett en betydelseövergång. För vi i gruppen, vi håller ihop, vi skakar hand. Nu, du ska skaka hand med alla, annars är du dum. Och den här utvecklingen av den moderna handskakningen, den är väldigt omdiskuterad, och ingen vet egentligen när och varför det får den här betydelsen. Ofta har jag läst så försöker man länka det här till att det är kväkarna, alltså en av de här religiösa politiska rörelserna på 1600-1700-talet, som använde det här som någon sorts markering av att vi har tänkt längre än de andra, vi står inte för ståndsskillnader. Men det här kan inte beläggas, det är bara det att det dyker upp väldigt ofta i källorna. Och sen ska då bruket ha övertagits av andra rörelser och sen blivit allmänt accepterat. Jag är själv skeptisk till den förklaringen, och det är av rent källkritiska skäl. Vi har har för lite källmaterial och det är för dåligt utforskat. Det enda vi vet är att när vi går in i det moderna samhället efter revolutionerna, efter klassamhällets uppkomst, då börjar man använda handskakningen som en signal om jämlikhet, medan det förr snarast var mer exkluderande vi i gruppen gör det.
Och vi pratar förstås om handskakning nu. Victoria Berglund, lyssnaren, hon undrar ju också om det har funnits andra gester och kroppsliga uttryck som föregångare till handslaget. Jag tänker på det här i Indien, välkända då, namaste, man för ihop handflatorna och bockar lite åt varandra kanske. Också kanske skulle det kunna vara ett tecken på att man vill visa sina händer, man har inga dolda vapen, någonting liknande. Har du några tankar om det där?
Ja, det är samma sak egentligen. Det har också genomgått betydelseförändringar och det förlorar sig så långt tillbaka i tiden. De har något liknande i Thailand, man blir wired när de sätter samma händer på det här sättet som en hälsningsgest. Men när det gäller de här österländska handgesterna som inte innebär beröring, så finns det en tydlig vördnadsaspekt också. Det är en artighetsaspekt som lägger in att man hälsar på någon och visar sin underdånighet för att visa sig generös och artig. Handskakningen har andra konnotationer, just för att det blir fysiskt. Du skakar hand för att visa att du är en man av ära och att du behandlar den andra på samma sätt. Alltså det finns ingen, inte den här underordnade artigheten i det, utan det är man för givet. I övrigt så är det helt omöjligt att gå fram till ursprungliga källor där heller. Det här är ju gester som förlorar sig så långt tillbaka i historiens gryning att vi fastnar i spekulationer om vi vill komma till någon sorts ursprung. Att man tror att det är fredsgester ursprungligen, det är just för att du gör det utan vapen. Och det signalerar att du inte är ute efter att slåss. Och det är ju en hemmasnickrad antropologisk hypotes som förmodligen kan vara sann men aldrig beläggas.
Men just att det är så gammalt kanske också kan förklara att det känns som att det är så fullständigt centralt i vår kultur åtminstone. Som till exempel under corona när man inte skulle skaka hand med varandra, så tror jag att många tyckte det var ganska jobbigt.
Ja, många tycker att det är jobbigt, men och det, eftersom det betraktas som ohövligt hos oss att inte göra det, och det är självklart att man ska skaka hand. Men det här är kulturellt betingat. Vi har lärt oss att göra så i vår kultur. I andra delar av världen så upplever man av etniska, religiösa, traditionella skäl handskakningen ibland som något som en intrång i privatlivet istället. Alltså varje kultur utformar sina egna tolkningar av vad de här handrörelserna egentligen innebär. Det finns kulturer där vänsterhanden betraktas som väldigt smutsig, eftersom man av tradition använder den när man torkar sig tillbaka. Och alltså betraktas det som en extremt ohövlig gest om man överhuvudtaget använder vänsterhanden i handskakning. Eller om man visar fötterna när man sitter inför något. Och så här kan vi hålla på in till leda och dra upp sådana här betydelser och tecken och signaler. Och ska vi hitta ett ursprung till dem, så famnar vi alltid i någon sorts källmässigt mörker.
Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, som gärna svarar på dina egna historiefrågor. Skicka dem till historia@sverigesradio.se. Och mer av Dick och mig, Tobias Svanlid, hör du nästa vecka.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Det är natt mot lördag och du lyssnar på Sveriges Radio P1. Vi har några minuter fram till nästa program. Här är musik med Neil Young.
When I watch you sleeping, there's nothing that you hide. When I smell you breathing, there's a sweetness from inside. And when I feel you stirring, and the day is about to break, outside wings are whirring, and the sky's there to take. I wonder how I got so close to you, and
see the chances that you take. Without thinking, I'm going there too. These are the promises you make. When your eyes are blinded by love and the history of fate. When I hear you purring like a kitten and a lion, and I feel your softness, how you got it without trying. Then you roll and tumble with your dream still holding on. And I hear that rumble in the stomach of the dawn. Today I paint my masterpiece. Tonight I trace my tears. Thinking through the road I took to you and where I stumbled through the years. Masterpiece. Tonight I trace my tears. Thinking through my path to you.
Vi hörde Neil Young med låten When I Watch You Sleeping. Så här i P1 ska vi fortsätta med andakten. Programmet sändes första gången tidigt på fredagsmorgonen.
Om operfekt skönhet, om mening och en bit av himlen. Om att vi är värda att älskas här och nu. Och om att du är ett mästerverk signerad Gud. Om detta handlar dagens andakt med Carina Samuelsson, som är skolpräst på Sankt Sigfrids folkhögskola utanför Växjö.
Det var skolavslutning och vi var samlade i kapellet på Kronoberg utanför Växjö. I en av klasserna på vår folkhögskola hade de under terminen jobbat med att skriva tal och hålla tal. Ett av elevernas tal lästes. Det var Felix tal. Det var ett fantastiskt tal och orden landade rakt in i mitt hjärta. Talet handlade om varje människas längtan efter att vara omtyckt och accepterad. Om att det kan vara svårt att vara människa i den tid som är just nu. All information som når oss om krig, psykisk ohälsa, klimatkris. Om att vi måste ta ställning, våga stå för våra åsikter. Jag skulle vilja slå ett slag för den mänskliga människan, skriver Felix i talet. För alla som inte är säkra på vad vi tycker. För alla som tappat tilliten och tron på framtiden. Han skriver om det heltidsjobb det är att vara människa. Att i allt det vi möter ska försöka vara den bästa versionen av oss själva. Att det ibland är lätt att vara för hård mot sig själv. Och så hans avslutande ord. Vi duger i vår oduglighet. Att duga utan att vara perfekt. Jag tror inte att vi människor är odugliga. Men jag tror inte heller att vi är perfekta. Eller det vet jag att vi inte är. Ingen människa är felfri. Människa, vet att du är värd att älskas här och nu. Ett mästerverk signerad Gud, sjunger Ingmar Johansson i en sång. Jag vet inte om du har hört talas om kintsugi. En metod att laga värdefulla keramikföremål med. Man började använda metoden i Japan under sent 1500-tal. Och det man gjorde, det var helt enkelt att limma ihop de skadade delarna, lägga på ädelmetall och på så sätt låta lagningen synas istället för att dölja den. Någon beskrev metoden med orden den operfekta skönheten. Jag tänkte på den metoden när talets avslutande ord på skolavslutningen landade i mitt inre. Vi duger i vår oduglighet. Du och jag duger. Vi är operfekta skönheter. Smaka på de orden. Du är en skönhet. Med allt det som är du och jag, med de är som livet gett oss, bekymmersrynkorna i pannan, allt det på våra kroppar som vi inte är nöjda med, är vi skönheter. Operfekta skönheter. Mänskliga människor. Profeten Jesaja skriver, jag har skrivit ditt namn i min hand. Jag tror att det finns en Gud som har ditt namn skrivet i sin hand. På ett sätt tror jag inte att Gud behöver det, för Gud minns. Gud skulle aldrig glömma dig eller någon människa. Men för mig är det en påminnelse om hur Gud är. Gud har ditt namn och mitt namn skrivet i handen. Vet att du är värd att älskas här och nu. Ett mästerverk signerad Gud. Jag har en lapp på mitt skrivbord där någon skrivit Gud älskar dig och det finns inget du kan göra åt det. Lappen med orden finns där som en påminnelse varje dag. Gud älskar oavsett. Orden är dina också. Gud älskar dig oavsett. Gud, tack för att du älskar oavsett. Med allt vi bär på, allt vi är, allt vi känner och tänker, är vi älskade. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
Du har hört andakten i P1 med Carina Samuelsson. Musiken är Tröstesang med Järmund Larsen Trio. Och producent är jag som heter Marianne Greip. Vill du kommentera det du har hört är mejladressen liv@sverigesradio.se. Det här var en återutsändning från februari 2024.
Sveriges Radio P1 är det som står på och vi ska nu vända oss direkt till kollegorna på Ekoredaktionen. Klockan är 2.
Ekot börjar i Skåne. Där var det rekordmånga insatser mot farliga hundar under förra året. Det skriver Sydsvenskan. Totalt hanterade Länsstyrelsen i Skåne 764 ärenden om bristande tillsyn av hundar. 140 av dem ledde till skärpta krav på hundägarna eller hunden. Som till exempel att hunden ska ha munkorg eller hålla sin säker inhägnad eller att ägaren ska gå en kurs. Samtidigt skriver Sydsvenskan att Länsstyrelsen inte har några möjligheter att kontrollera om besluten efterlevs. 54 000 miljarder kronor. Så mycket har värdet på New York-börsens breda S&P-index minskat på bara 2 dagar efter Trumps tullbesked. Det skriver TT. Det branta raset kan bara jämföras med kraschen under pandemin våren 2020 och IT-bubblan 20 år tidigare. Och i USA har nu 5 republikanska senatorer ställt sig bakom ett lagförslag som kräver att kongressen måste godkänna Trumps tullar inom 60 dagar. Men även om senaten skulle godkänna lagförslaget är det tveksamt om representanthuset skulle ta upp det och än mindre godkänna det. Och Trump skriver på sociala medier att han aldrig kommer att ändra sin politik. Utbredningen av is kring Nordpolen har under den gångna vintern varit den minsta som någonsin uppmätts, rapporterar Danmarks meteorologiska institut. Institutet varnar nu för att den låga isutbredningen kan skapa en självförstärkande effekt och ge en varm sommar. I Papua Nya Guinea har nu tsunamivarningen dragits tillbaka efter den jordbävning som inträffade tidigare i natt. Jordbävningen inträffade i havet och hade magnitud 6,9. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter efter 2 fortsätter nu P1-natten så här.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Så här har det låtit den senaste tiden.
Och ska ägna oss åt något som engagerar och irriterar många, de höga matpriserna.
Och nu visar P4s granskning att Sveriges 25 största matbutiker delat ut 850 miljoner i aktieutdelningar.
Jag tycker det är för jäkligt.
Vad borde de göra istället då?
Sänka priserna.
Och idag inleds efter ett initiativ på sociala medier en veckolång bojkott mot de stora matkedjorna i Sverige.
Vi föreslår en matpriskommission för att kunna följa och sätta press på matjättarna. Vi vill ha bättre konkurrens i grossistledet så att vi ska kunna handla billigare mat.
Frågan som vi diskuterar nu, en livsmedelsstrategi. Blir maten på något sätt billigare med den här strategin?
Ja, det tror jag.
Vad kommer maten kosta i framtiden? Vi kollar med 3 kunniga personer. Och de tror inte att vi får billigare mat igen.
Nej, jag tror inte att vi kommer få billigare mat.
Helena Hansson är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Jag tror att den här prisnivån har vi för att stanna som det ser ut i nuläget.
Lars-Erik Lundqvist är näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF.
Men jag håller också med. Jag ser inte förutsättningarna för att priserna ska gå ner nämnvärt, varken egentligen på kort eller lång sikt.
Och Sara Sundqvist är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Och nu ska de förklara varför det inte blir billigare mat. Då kan man fråga sig, vad är billig mat eller vad är priset på mat? Hur mäter man det? Och ett sätt som brukar dyka upp är begreppet disponibel inkomst. Det vill säga av de pengar vi har, hur mycket lägger vi på mat? 1950-tal ungefär så la vi 30% av den disponibla inkomsten på livsmedel. Och 1990 så var det nästan halverat, 16%. Och de senaste åren så har vi legat kanske 12-13%, och det är väl ungefär där vi ligger nu, även om det stiger lite grann. Idag då så lägger vi mest pengar på boende, transporter och fritidsaktiviteter. Så sett på det sättet med disponibla inkomster så är ju maten fortfarande billig då. Är det rimligt att tänka sig att maten skulle bli billigare? Vad säger ni där?
Det är inte rimligt att tänka sig att maten blir billigare. Framförallt inte om man tänker på att matproduktionen så som den ser ut nu har en stor påverkan på miljö och klimat. Livsmedelssystemen globalt sett står ju för runt en tredjedel av mänskligt orsakade utsläpp av växthusgaser. Och det leder till att vi behöver göra en omställning av systemet så att man minskar påverkan på klimat och miljö. Men sen är ju också matproduktionen i sig själv väldigt beroende utav ett stabilt klimat och stabila miljöförutsättningar. Och det vi ser är ju nu att när vi börjar få mer extrema väder och få smakprov på det även här i Sverige så påverkas skördarna. Och då påverkas utbudet av mat och då påverkas också priserna på mat. Och, ja, vi kan komma tillbaka mer till det här.
Lars-Erik, du då som representerar lantbrukarna, vad säger du?
Det har ju varit så här ganska länge i svenskt jordbruk att vår produktion har tappat i, om vi mäter i marknadsandelar av den svenska konsumtionen. Så av det skälet så ser vi ju nu att den lönsamhetsförstärkning som vi onekligen har fått det senaste året, den är behövlig för att överhuvudtaget kunna öka den svenska livsmedelsproduktionen.
Mm. Nu får bönderna mer betalt för mjölken till exempel.
Ja, men det är en ganska tydlig skillnad bara jämfört med 4-5 år sedan, att det är en påtaglig skillnad. Och den är ju nödvändig för att överhuvudtaget kunna öka den svenska produktionen. Vi är nere på en 70% självförsörjningsnivå när det gäller mjölk totalt sett. Och ska vi påbörja de här viktiga omställningsinvesteringarna och fossilfri produktion och hantera en del andra växthusutsläpp även i jordbruket, då kommer det också att visa sig på matnotan framöver. Jag tror att vi behöver ha en beredskap av att de här väldigt låga nivåerna för matens andel av hushållskassan, det är nog en trend som vi har passerat och vi är på väg mot en annan jämviktspunkt framöver.
Sara då, ifrån Livsmedelsföretagen då, hur tänker du kring det här? Är det rimligt att maten blir billigare igen?
Nej, och det är ju också så att vi har ju ett livsmedelssystem som är ur klimatperspektiv ganska tärande. Jag brukar ibland säga att anledningen till att vi har de här låga priserna i att systemet är ganska dopat med fossil energi. Vi har en biologisk enfald som vi måste komma till rätta med, och anledningen till att vi har den fossila energin och de här stora monokulturerna, det är ju för att det blir billigt så. Ska vi göra omställningen till ett fossilfritt system som stöttar den biologiska mångfalden, så kommer det inte kunna bli lika billigt som det är idag och som det har varit, utan där omställningen kommer ju att kosta pengar, för det är ju tack vare att vi har en tärande produktion just nu som gör att det är billigt. Mm.
Men det här verkar ju inte vi veta. Här diskuteras det och pratas om att nu så här ska maten bli billig igen och när blir den billig. Alltså det är ju jättemycket att kommunicera här.
Jag tycker att det har kommunicerats ganska väl, men det är ju en obekväm sanning som Al Gore sa redan 2007. Mm. Det är obekvämt att ta in att vi behöver lägga mer pengar på maten. Det är ju ingen som vill göra. Det är också den bekvämaste politiska frågan. Det är en politisk fråga som är mer än 2000 år gammal. Kanske den äldsta politiska frågan handlar ju om mat och matpriser och resurser till mat. Det är svårt att komma igenom med just den här diskussionen. Det är det. Mm.
Hanterar inte politikerna den här frågan på rätt sätt? Då? Berättar man inte att så här är det?
Nej, det tycker jag ju inte att man gör. Tittar man på diskussionen som har varit i media nu under de senaste veckorna, så har det handlat ganska ensidigt om de här livsmedelsjättarna som man då kallar dem. Och som ekonom vill jag också betona att det kan vara så att det finns problem med marknadsmakt i livsmedelsvärdekedjan. Det finns definitivt saker som gör att man kan ha den hypotesen.
Att de stora kedjorna har för mycket makt.
Ja, precis. Och det är också någonting som det forskas en del kring. Men min uppfattning är att kunskapsunderlaget är för litet för att just nu kunna säga att det finns, eller att det är en marknadsmakt som leder till, så att säga, för höga priser. Och jag tycker att den här diskussionen som har varit nu på senare tid, där man helt och hållet då fokuserat på en del av livsmedelsvärdekedjan, så det signalerar att man inte, ja, antingen inte förstår eller inte tänker på, eller vad det nu är, men att det här är en komplex kedja som börjar.